Om vi börjar B-sidan med Indien, där man kvoterar arbetet. Det är bland annat en fortsättning på A-sidans nummer 7. A-sidan nummer 7.
I Indien fortsatte idag kravallerna mot kvotering till statliga arbeten. I flera städer satte barn eld på sig själva och ungdomar sköts till döds av polisen, rapporterar vår Asien-korrespondent.
Det är en ungdomsrevolt som liknar ingen annan. Barn dränker in sig i bensin och sätter eld på sig själva. De gör det för att bli martyrer, för att understryka politisk opposition och för att hindra att medmänniskor av regeringen ges privilegier. Det hände nu på förmiddagen igen i Indiens huvudstad New Delhi. En 14-årig pojke blev den nionde som på den senaste veckan satt eld på sig själv i protest mot premiärminister V.P. Singhs beslut att kvotera statliga arbeten så att människor från de lägsta kasterna och de helt kastlösa och de som tillhör stamfolk får vartannat ledigt statligt arbete. Pojken är svårt skadad. En annan pojke hade strax innan avlidit när han i en annan stad i protest kastade sig framför en lastbil. Och i staden Jammu har på förmiddagen polisen skjutit ihjäl 3 studenter. Där rasade liksom på många håll i Nordindiens större städer demonstrationer. Och just nu har stora grupper ungdomar i huvudstaden gett sig ut på förstörelsetur längs gatorna. De sätter bilar ibland och de kastar stenar mot ambulanser. Polisen möter med tårgas och långa batonger. Uppgifter kommer att även skarpa skott avlossats. Igår dödades i huvudstaden 2 studenter och 4 skadades. Och sammanlagt har demonstrationerna mot kvoteringen de senaste veckorna skördat fler än 40 dödsoffer. Staffan Heimersson, Hongkong.
USA och världens bilindustri ligger långt efter Japans. Här är en rapport den 26 september 1990.
En undersökning som kommer att sända chockvågor genom den internationella bilindustrin. Så presenterades igår i USA ett stort internationellt forskningsprojekt om varför det japanska sättet att tillverka bilar är så överlägset det europeiska och amerikanska. Nyckelordet är mager produktion istället för massproduktion, rapporterar Lasse Bengtsson.
Det här är den största och mest inträngande undersökningen av någon industri hittills. Projektet har letts av Massachusetts Institute of Technology, MIT, i Boston. Det har pågått i 5 år och forskare från 14 olika länder har medverkat. Flera länder har betalat för undersökningen, från Sverige, Styrelsen för teknisk utveckling och Saab och Volvo. Den här undersökningen kommer att ha stort inflytande på hur företag tillverkar saker. Det sa de ansvariga när de presenterade projektet i New York igår. Grundfrågan är alltså, varför är japanerna så överlägsna? Hur kommer det sig till exempel att Toyota med bara 37 000 anställda kan producera 4 miljoner bilar på ett år? General Motors producerar 8 miljoner, dubbelt så många, men använder inte mindre än 850 000 anställda, 23 gånger så många. Svaret är vad forskarna kallar lean production, mager produktion. Med hjälp av mager produktion kan de japanska biltillverkarna, inte alla men flera, få fram en ny bil mycket snabbare än i den traditionella massproduktionen. De behöver bara mellan hälften och 2/3 av tiden. Man behöver dessutom bara halva fabriksutrymmet. Bilarna får bara 1/3 så många fel och man kan sätta in mer avancerad teknologi. För konsumentens del betyder det lägre kostnader och bättre kvalitet, sammanfattar forskarna. En av hemligheterna är att japanerna har skapat särskilda utvecklingslag där olika slags experter finns med redan från början och samarbetar under en stark ledare. Det gäller till exempel också återförsäljaren. Västliga massproducenter har inte alls samma lagkänsla. Alla fortsätter att vara specialister, skriver forskarna. Det här handlar om att genomföra stora organisatoriska och filosofiska förändringar, säger man. Men mager produktion är överlägsen massproduktionen i varje steg, säger forskarna. Frågan är då hur den magra produktionen kan föras över från Toyota City till övriga världen. Jag frågade en av projektledarna, professor Daniel Jones från Cardiff Business School, vad han tror om Volvo och Saab.
I've had an awful lot of experience of talking with managers in Saab, Volvo and other Swedish companies. And they always strike me as being extremely intelligent.
Jag har talat mycket med ledare för Volvo, Saab och andra svenska företag. De är alltid mycket intelligenta och välinformerade. De har hört mitt budskap. Det borde vara möjligt för svenskarna att lära mycket, säger Daniel Jones. Däremot är han inte övertygad om att Volvo nu är på rätt väg med sin Uddevalla-fabrik.
I have to say that the calculations I've seen on the potential efficiency of Uddevalla.
Kalkylerna övertygar inte mig att det kommer att bli en konkurrenskraftig fabrik, säger professor Jones. Den kan vara en väg åt fel håll, menar han, jämfört med den magra produktion han och hans forskarkollegor nu förespråkar för världen. Lasse Bengtsson, New York.
Det är någonting som händer inom Sovjets armé. Här är rapporten 26 september 1990.
För andra gången på kort tid så tvingades idag Sovjetunionens försvarsminister gå ut offentligt och förklara att armén inte förbereder en militärkupp. Det som satte fart på kuppryktena i Sovjet den här gången var att folk observerat stora truppsammandragningar runt Moskva.
Sovjets försvarsminister Dmitrij Jasov tvingades idag offentligt dementera att militären planerar en kupp mot president Gorbachev. Flera sovjetiska tidningar har den senaste tiden publicerat uppgifter om kuppplaner och idag avslöjades att 23 000 soldater dragit samman runt Moskva. De här uppgifterna ledde omedelbart till nya rykten om kuppförsök i det kritiska politiska och ekonomiska läge som råder i Sovjet. Allvaret understryks också av att den sovjetiska försvarsministern anser det nödvändigt att för andra gången på en vecka officiellt dementera att en kupp skulle planeras. Enligt Jasov förbereder trupperna runt Moskva militärparaden till firandet av oktoberrevolutionen. Dessutom hjälper de till med potatisskörden, hävdade Jasov. Ingen förbereder soldaterna på aktioner mot folket, förklarade han idag inför det sovjetiska parlamentet. Den besökande svenske försvarsministern Roine Carlsson har idag träffat Jasov, men säger till Rapport att han inte fann några som helst tecken på att en kupp planeras. Däremot, sa den svenska försvarsministern, finns en oro bland sovjetiska generaler för att försvarsanslaget kraftigt kommer att skäras ner vid den beslutade övergången till marknadsekonomi.
Socialdemokraterna i gamla Östtyskland och Västtyskland förenas under en fana med en ledare. Det var val på den gemensamma partikongressen och enhälligt val blev Oscar Lafontaine.
Inför återföreningen av de båda tyska staterna den 3 oktober återförenades igår de båda tyska socialdemokratiska partierna. De har varit separerade i 57 år. Och vid den gemensamma partikongressen i Berlin gick man idag till val av socialdemokratisk kanslerkandidat för hela det nya Tyskland. Och valet, det vanns av Oscar Lafontaine, 47-årig regeringschef i delstaten Saarland.
Nu kommer Oscar. Han har vacklat några gånger, men nu är Oscar Lafontaine det samlade tyska SPDs kanslerskandidat, socialdemokratins hopp.
Es geht um eine große Herausforderung. Es geht um die Frage, welche Stellung, welche Aufgabe sucht das neue, das größere Deutschland in der Staatengemeinschaft der Welt. Eines will ich sagen, wir widerstehen jeder Versuchung, wieder einmal Weltmacht spielen zu wollen. Wir wollen keine Weltmacht sein.
Oscar Lafontaines budskap innehåller en svidande kritik av förbundskanslern Helmut Kohl. Återföreningen har gått för snabbt och för lättsinnigt till. DDRs sociala problem har försummats till fördel för kapitalets.
Das ist wieder typisch für diejenigen, die in Bonn regieren. Wenn gespart werden muss, dann weiß man immer, wo man anzufangen hat. Auf der einen Seite immer noch die Forderung, trotz explodierender Gewinne Unternehmenssteuern zu senken. Auf der anderen Seite Sparmaßnahmen bei den Mindestrenten. Das ist die sozialpolitische Visitenkarte dieser Bundesregierung.
La Fontaine och SPD går nu till val den 2 december på paroller om rättvisa, om miljön, om freden. Partikongressen jublar och väljer sin Oscar under stormande bifall till partiets kanslerskandidat.
Das ist sehr bewegend. Ihr seht also, ich kann noch kämpfen, ich kann noch fighten und mit euch kann und will ich gewinnen.
Oscar La Fontaine har nu det samlade socialdemokratiska partiet bakom sig med en förkrossande majoritet. Och detta är en politisk nödvändighet för honom i den valkamp som nu går mot sin final. Men det är långt ifrån tillräckligt för att han ska kunna bli den nya Tysklands förbundskansler. För det behöver han ju en majoritet inte i partiet utan i väljarkåren. Och han har bara 2 månader på sig. Och motståndaren heter Helmut Kohl, Tysklands nuvarande förbundskansler. Och det är Helmut Kohl som har gått politiskt stärkt ur Tysklands återförening, inte Oscar Lafontaine. Så som det ser ut idag är Oscar Lafontaine helt chanslös i den här valrörelsen. Och det hjälper knappast att före förbundskanslern Willy Brandt vädjar hjälp Oscar.
I Sverige så blir ekonomin allt sämre och sämre. Börsras med mera. Och finansministern, han har försökt hitta recept. Här är en rapport den 28 september 1990.
Och på Stockholmsbörsen fortsatte raset också idag för 12:e dagen i följd. Nedgången idag var i genomsnitt 3,7%. Och det innebär att börsen bara den senaste veckan har rasat med drygt 13%. Mätt i pengar så har den tappat i värde med drygt 230 miljarder sedan i augusti. I studion nu gästen ikväll, Allan Larsson, finansminister, och aktuellt Lars Adaktusson. Allan Larsson, har finansbolagen sig själva att skylla för den kris som de nu står i?
Ja, man har varit lite fartblind under åren som har gått. Men jag tycker inte man ska överdriva situationen. Det finansiella systemet, bankerna, finansbolagen har en betydande styrka och de kommer att klara upp den här situationen.
Att börsen rasat nu med 30% på bara 2 månader, vad tyder det på? Tyder det inte på en stor misstro mot svensk ekonomi, mot svensk industri?
Ja, nu har det skett en liknande utveckling runt om i världen. Tokyo, Frankfurt till exempel. Vi har också känt av detta under de senaste månaderna.
Och finansbolagen, är det positivt på något sätt detta som nu händer med finansbolagen, att det sker en sanering av marknaden?
Ja, det är marknaden som får ge svaret på i vilka former som den här verksamheten bäst ska skötas, och det återstår att se vad som kommer ut av det.
Allan Larsson, är yuppie-ekonomin och klippens tid definitivt förbi nu?
Jag hoppas att vår ekonomi ska utveckla sig så att vi kan få ner inflationen, att det mer handlar om den reala tillväxten, att vi går från inflationslöner till reallöner och att vi får en allmän förbättring i tillväxten.
Och då finns det inget utrymme längre för yuppies.
Vi får se.
Samtidigt som det här sker nu så är vi på väg in i en djup lågkonjunktur. Vad är det vi har att vänta oss nu framöver?
Ja, vi har under några år överskattat våra resurser. Vi har fått en akut överansträngning av vår ekonomi och vi bör nu anpassa oss till de realiteterna. Och vi kan räkna med att det närmaste året blir ett svagt år ekonomiskt. Det kommer inte att finnas någon tillväxt att fördela och det har vi att leva efter.
Svensk ekonomi går mot en kraschlandning, sa Handelsbanken i sin konjunkturprognos igår. Delar du den bedömningen?
Om vi inte gör någonting så finns det risk för det. Men vi ska undvika det. Och vi ska göra det genom att få ordning på lönebildningen och försöka rikta in ekonomin på tillväxt.
Men hittills har ju alla metoder egentligen misslyckats när det gäller att få bukt med kostnadsutveckling, inflationstakt och så vidare. Finns något nytt att ta till i det här läget som vi är i?
Vi kommer att lyckas den här gången. Vi har tidigare haft marginaler. Det har vi inte längre. Och det inser alla. Där finns en stark och utbredd känsla hos svenska folket att nu är det allvar och nu måste vi samla ihop oss.
Ni kommer att lyckas, säger du. Men vad har du i rockarmen som din företrädare, Kjell-Olof Feldt till exempel, saknade?
Ja, det viktiga är att jag tror att alla känner nu att vi har nått till en situation där vi måste ta oss samman. Vi kan inte kosta på oss lönehöjningar i den storlek som har skett tidigare och att vi måste skapa nya och bättre betingelser för företagen så att vi får en tillväxt att fördela.
Kan en socialdemokratisk regering i något läge acceptera höjd arbetslöshet?
För varje individ som blir arbetslös så ska vi kunna erbjuda en möjlighet att komma tillbaka i arbete, komma över till andra jobb, att erbjuda den vägen. Och det ska vi inte göra på det sätt som har skett under till exempel 70-talet när man hade akutmottagning i industridepartementet eller överbryggningspolitik. Utan den väg som vi har framöver, det handlar mer om att ge individen chans genom utbildning och annat sätt att komma över nya jobb.
Men full sysselsättning, det är fortfarande regeringens främsta mål.
Ja, just det.
Stigande arbetslöshet, djup konjunkturnedgång, försämrad konkurrenskraft. Vad är det som talar mot egentligen att lösa den här krisen med hjälp av en devalvering?
Ja, det finns två mycket starka skäl. Det ena skälet är att en sån åtgärd skulle leda till ökad inflation när vi tvärtom ska gå emot en minskad inflation. Det andra är att vi har ett starkt intresse, hela Sverige, av att få ett samarbete med EG. Och i det skedet kan vi inte mäla oss ut genom att driva en valutapolitik som avviker och skapar osäkerhet.
Avgår du hellre som finansminister än att genomföra en devalvering?
Vi ska inte genomföra en devalvering, så jag behöver inte avgå.
Men borde inte detta ett bra sätt så att säga att ta död på alla rykten om devalvering och alla uppgifter om devalvering?
Ja, det bästa sättet är att jag sitter kvar eftersom jag står för den uppfattningen och tänker genomföra den.
Men du kan inte svara på frågan om du hellre avgår än att genomföra en devalvering?
Nej, jag tänker inte avgå och jag tänker inte genomföra en devalvering.
På den socialdemokratiska partikongressen förra veckan så sa du att nu är det blodigt allvar och du talar om att det inte finns något löneutrymme att fördela för nästa år. Ska detta tolkas också som ett nollbud från dig som statlig arbetsgivare?
Hur löneavtalen sluts, det är en fråga mellan parterna. Vi har nu bett Bertil Rehnberg och hans förhandlingsgrupp att hjälpa parterna att komma igång så att man snabbt skapar klarhet inför nästa år. Och det är de förhandlingarna som det avgörs. Jag har förklarat att det finns inget utrymme att fördela. Tar man ut någonting mer än vad som nu är givet, då leder det bara till ökad inflation och ökad arbetslöshet.
Men är det ett nollbud eller inte?
Ja, buden lägger inte regeringen. Det är det som är poängen. Utan det måste de som förhandlar sköta. Jag har angivit de ekonomiska förutsättningarna för det.
Regeringen brukar berömma sig av att ha tagit Sverige ut ur den ekonomiska krisen. Kan man säga att ni har lyckats med det?
Inte ännu. Den socialdemokratiska regeringen gjorde detta under början av 80-talet. Vad som har hänt under slutet av 80-talet är att vi alla överskattade våra resurser och att vi kom in i nya svårigheter.
Har du full kontroll över det som sker nu med ekonomin i Sverige?
Ja, det är så att det är ingen planekonomi där man kontrollerar alla inslag. Vi har inte maktbefogenheten när det gäller lönebildningen och det finns andra områden som vi inte heller på det sättet kontrollerar och ska inte heller göra. Utan det är en ekonomi där många måste vara med och ta ansvaret.
Tack, Allan Larsson.
Ett 70-tal stats- och regeringschefer inklusive USAs president George Bush samlas idag till ett möte i New York om barnens situation i världen. Mötesdeltagarna ska diskutera bland annat vad som kan göras för att hjälpa barn som hotas av fattigdom, sjukdomar och undernäring. Bara på det dygn då världens ledare samlas till toppmötet om barnens situation väntas 40 000 barn dö runt om i världen. Irak kommer att misslyckas och det fria Kuwait kommer att bestå. Det var budskapet från USAs president George Bush vid mötet igår med den fördrivne emiren av Kuwait. President Bush lovade att se till att Iraks trupper lämnar oljeemiratet. Den amerikanske presidentens rådgivare i säkerhetsfrågor Brent Scowcroft som deltog i mötet sa att Iraks plundring av Kuwait gör det än angelägnare att snabbt få ett slut på ockupationen. USA kan tänka sig att föreslå en resolution i säkerhetsrådet som godkänner ett militärt ingripande under FN-flagg, sa presidentrådgivaren. Utrikesministrarna från de fem permanenta medlemsländerna i FNs säkerhetsråd diskuterade igår situationen vid Persiska viken med FNs generalsekreterare Javier Pérez de Cuellar. FN-källor i New York uppger att de fem länderna, USA, Storbritannien, Sovjetunionen, Frankrike och Kina, alla vägrar att acceptera den irakiske presidenten Saddam Husseins försök att koppla samman ett tillbakadragande från Kuwait med en lösning av den arabisk-israeliska konflikten. Sverige är berett att delta i en fredsbevarande FN-styrka i samband med att Irak drar bort sina trupper från det ockuperade Kuwait. Det betonade statsminister Ingvar Carlsson i sitt tal i natt, svensk tid, inför FNs generalförsamling i New York. I likhet med många andra talare i FN krävde Ingvar Carlsson att Kuwaits lagliga regering ska återinsättas och han uttalade stöd för säkerhetsrådets sanktioner mot Irak. Iraks president Saddam Hussein kommer imorgon att mana världens muslimer att gå ut i ett heligt krig för att befria islams heligaste platser i Saudiarabien, uppger den irakiska nyhetsbyrån INA. Enligt nyhetsbyrån ska president Hussein hålla sitt tal vid en religiös ceremoni i samband med firandet av profeten Muhammeds födelsedag. Städerna Mekka och Medina i Saudiarabien är islams två heligaste platser.
Och det handlar närmare bestämt om årets rekordskörd i Sverige som är en dyr historia. Den goda skörden innebär ett spannmålsöverskott som beräknas kosta 2 miljarder och det är drygt 600 miljoner mer än man räknat med. Frågan är nu vem som ska betala de här 600 miljonerna. Bönderna vägrar bestämt och hotar med omfattande protester om regeringen fattar ett sånt beslut.
Årets rekordskörd kostar skattebetalare och konsumenter stora belopp i överskott som måste dumpas till mycket låga priser på världsmarknaden. Men rekordskörden ger också bönderna ökade intäkter, oväntade intäkter. Och de kommer att öka ytterligare för i december kommer staten att betala ut drygt 2 miljarder kronor i ett speciellt inkomststöd till spannmålsbönderna. Det stödet är en del av jordbruksomläggningen, alltså den avreglering som riksdagen beslutade om i våras. Men det här stödet är också baserat på att bönderna skulle få försämrad lönsamhet. När det nu visar sig att den stora skörden i själva verket förbättrar böndernas inkomster betydligt, så har man börjat fundera på jordbruksdepartementet om det nu kan vara ett alternativ att ta in de 600 miljoner som fattas för att betala det rekordstora jordbruksöverskottet genom att minska det här decemberstödet en aning. Hos Lantbrukarnas riksförbund, LRF, är de här funderingarna inte populära. Där skramlar man nu med vapnen och talar om svek. Vi kommer inte att finna oss i att betala för det extra överskottet. Det säger nu Erik Herland, chef för LRFs utvecklingsavdelning. Och då spelar det ingen roll om inkomsterna är goda i år.
Om vi nu ändrar system så måste jordbrukarna också ha möjlighet att tjäna någon gång. Det gör man när man får en sån här god skörd, och då måste man få behålla det. Ett annat år så kan resultatet bli det omvända och att man förlorar, och då behöver man de reserver som man nu kan bygga upp.
Men är det riktigt då att skattebetalarna ska få betala det här, de här 600 miljonerna som fattas nu?
Ja, enligt avtalet så är det, som vi tolkade, budgeten som ska betala detta. Därför att ett annat år, om skörden blir dålig och jordbruket går back, så finns det längre ingen möjlighet att gå till regeringen och riksdag och be om att få särskild hjälp. Det fanns det i den tidigare modellen.
Erik Herland vid Lantbrukarnas riksförbund LRF, och det var Björn Häger som talat med honom.
September 1990, barntoppmötet igen.
I natt samlades fler än 70 stats- och regeringschefer till FNs barntoppmöte i New York. Sverige finns med bland initiativtagarna till mötet, och statsminister Ingvar Carlsson höll välkomsttalet.
It means a personal commitment at the highest political level for a better future for every child in this world. I propose a toast to the success of the World Summit for Children.
Skål för ett framgångsrikt barntoppmöte. De politiska ledare som är med här gör en personlig utfästelse på högsta nivå för en bättre framtid för varje barn i världen. Det var slutorden i statsminister Ingvar Carlssons korta välkomsttal inför mer än 70 av världens ledare. Aldrig tidigare i historien har så många av världens ledare varit samlade vid ett och samma tillfälle. En deklaration som innehåller uppfordrande krav på alla länder om bättre villkor för världens barn blir resultatet under söndagens barntoppmöte. Lars-Gunnar Erlandsson, FN-högkvarteret, New York.
När 70-talets stats- och regeringschefer samlades till FNs barntoppmöte i New York idag fick de se en skrämmande film om nöden bland världens barn. Och en av inledningstalarna var USAs president George Bush. Han berättade om sina egna intryck från miljöer där barn lider i USA.
In my time as president, I've heard the heartrending cries of AIDS babies. I've stood helpless over infants born addicted to cocaine. Their tiny bodies trembling with pain.
Under min tid som president har jag hört AIDS-barnens hjärtskärande skrik. Jag har stått hjälplös in till spädbarn som har fötts av kokainmissbrukande mödrar. Barn som skakar av smärta. President Bush gav detta personliga exempel på tillståndet för mängder av barn i USA. Han lovade förbättringar. Han sa att målet är att halvera USAs för ett industriland oerhört höga barnadödlighet. Han lovade sända USAs socialminister Sullivan till Afrika för att bistå i kampen mot AIDS som hotar en ny generation. Talen under den första sessionen var traditionella, reflekterande, fyllda av förhoppningar. Hur realistiska, till vilket värde kan bara framtiden ge svar på? Det största intrycket gjorde en 12 minuter lång film om barns villkor i världen som UNICEF, FNs barnfond, visade. Effektfullt skrämmande tickade en siffra fram under filmens förlopp. Den angav hur många barn som dog under de 12 minuter som filmen visades. 341 barn. Om och om igen citeras de obegripliga siffrorna. 40 000 barn dör varje dag i världen. Mer än hälften går att rädda med enkla medel. Det är det barntoppmötet bland annat syftar till. Bland inledningstalarna fanns Mexikos president Carlos Salinas. Han pekade på den stora andelen av Mexikos folk som är unga och de problem det innebär.
En México, más del 40% de la población tiene menos de 14 años.
I Mexiko är mer än 40% av befolkningen under 14 år. Med en så ung befolkning är vårt land speciellt utsatt, sa president Salinas. Han sa att utan internationell solidaritet är inte någon lösning möjlig. Salinas pekade också på att industriländerna i många fall har samma problem som de fattiga länderna. Barntoppmötet är de politiska ledarnas möte. Barnen finns med, mest som dekoration. Barn sjöng när delegaterna samlades. Varje delegationsledare eskorterades till de respektive platserna i sessionssalen av ett barn. Sen satt presidenter, kungar, regeringschefer som i en skolklass. Men barnen finns inte med bland de som beslutar. Lars-Gunnar Erlandsson, FN-högkvarteret, New York.
Statistisk väljarsympatiundersökning i september 1990 i Sverige.
Det är Socialdemokraternas partisekreterare Bo Toresson som säger att den senaste mätningen visar att den ökade andelen osäkra väljare uppenbarligen kraftigt drabbat partiet på nytt. I SIFO-undersökningen fick Socialdemokraterna stöd av bara 32%, och det är partiets lägsta notering sedan mätningarna inleddes på 60-talet. För den första största förändringen svarade antalet osäkra väljare. De har nu ökat till 18,4%.
Första oktober 1990, de fyra segrarmakterna från världskrigets slut 1945 har spelat ut sin roll.
En ceremoni i New York idag har Tyskland ikväll formellt återfått sin suveränitet och därmed rätt att utan inblandning själv få forma sin utveckling och sin framtid. De så kallade segrarmakterna, utrikesministrarna från USA, Sovjetunionen, Frankrike och Storbritannien, avsäger sig med de här underskrifterna de rättigheter länderna haft i Tyskland alltsedan krigsslutet 1945. Det kalla krigets era begravs nu i Berlin, sa president Bush, USAs president, ikväll.
Första oktober 1990. Trots amerikanskt vapenskrammel så har dock president Bush lämnat dörren öppen för diplomati i Mellanösternkrisen.
Ja, fortfarande finns det tid för en fredlig och diplomatisk lösning av krisen vid Persiska viken. Det sa USAs president George Bush inför FNs generalförsamling i New York idag. Samtidigt verkar Iraks president Saddam Hussein försöka tilldela Frankrike en sorts medlarroll i krisen. Han har uttryckt sig positivt om den fredsplan som president Mitterrand la fram i FN i förra veckan. Och idag fick 9 fransmän i Irak tillstånd att återvända hem till Frankrike. Men kriget är ändå inte ute ur bilden. För USA spekuleras det nu allt intensivare om att USA söker stöd i FN för att starta krig mot Irak. Det här är Bush i FN idag.
But this time, the world was ready. The United Nations Security Council's resolute response to Iraq's unprovoked aggression has been without precedent. Since the invasion on August 2nd, the Council has passed 8 major resolutions setting the terms for a solution to the crisis. The Iraqi regime has yet to face the facts. But as I said last month, the annexation of Kuwait will not be permitted to stand. We seek a peaceful outcome, a diplomatic outcome. And one more thing, in the aftermath of Iraq's unconditional departure from Kuwait, I truly believe there may be opportunities for Iraq and Kuwait to settle their differences permanently, for the states of the Gulf themselves to build new arrangements for stability, and for all the states and the peoples of the region to settle the conflicts that divides the Arabs from Israel. But the world's key task now, first, and always must be to demonstrate that aggression will not be tolerated or rewarded.
Däremot sa Bush ingenting om spekulationerna kring ytterligare en resolution i FN:s säkerhetsråd. En resolution som i så fall skulle uppmana till militär aktion mot Irak. Sovjetunionen vill i så fall att alla trupper vid Persiska viken ställs under FNs befäl, något som USA i sin tur motsätter sig. Och Storbritanniens premiärminister, Margaret Thatcher, sa tidigare idag att USA redan har fått en laglig fullmakt att använda våld om det skulle bli nödvändigt.
Timmarna närmar sig när Tyskland blir återförenat. Här är en rapport på förmiddagen den 2 oktober 1990.
Och i natt klockan 12 sker så den historiska återföreningen mellan de båda tyska staterna. Då uppstår en ny situation i Europa där det enade Tyskland får en dominerande ställning, framförallt ekonomiskt. Men omställningen blir också en smärtsam process.
Detta är dagen D. Det är för Deutschland. Det är dygn då Öst- och Västtyskland förenas igen efter att ha varit separerade i 45 år. Först som ockupationszoner och sen som två självständiga stater med Berlinmuren som en förhatlig symbol för den ideologiska skiljelinjen mellan öst och väst. Ett år efter det att revolutionen i DDR inleddes vänds nu ett nytt blad i Tysklands och Europas historia. När den tyska fanan vid midnatt hissas framför riksdagshuset här i Berlin och kyrkklockorna ljuder över hela landet så går den europeiska efterkrigsordningen till ända. Segrarmakternas överhöghet upphör och Tyskland blir åter en stat och samtidigt den dominerande makten i Europa. Det nya enade Tyskland kommer att firas hela kvällen och natten och också imorgon av de som orkar fortsätta festen. Men dagen D innebär inte bara officiella högtidsceremonier och folklig festyra. Hos många tyskar, både i öst och väst, finns en oro för följderna av den efterlängtade återföreningen. DDR är ju ett ekonomiskt konkursbo och konsekvensen av den östtyska statens nedmontering har redan visat sig i snabbt stigande arbetslöshet. Västtyskarna å sin sida är rädda för att införlivningen av DDR i Förbundsrepubliken ska bli en belastning för dem. Det kommer att uppstå sociala och moraliska konflikter. Till exempel vilka östtyska statstjänstemän ska anses fullvärdiga att tjänstgöra det enade Tyskland när alla östtyska ministerier och myndigheter tas över av väst. Redan igår tog Västberlins polisstyrelse över i hela Berlin. Detta för att motverka provokationer och kravaller av extrema politiska grupper. Frågan är vad som blir över av det som var Östtyskland, vad som överhuvudtaget är värt att bevara. En ännu viktigare fråga är vad som händer med de före detta östtyska medborgarnas identitet nu när de har befriats från sin påtvingade DDR-stämpel. Kommer det trots allt att hos en del av dem finnas kvar något av DDR? Jag ställde mig den frågan då jag igår på Alexanderplatz i Östberlin gick förbi ett stånd där det faktiskt fortfarande såldes östtyska fanor. Göran Skånsberg, Berlin.
Och så blev det då äntligen återförening här i natten mellan den 2 och 3 oktober 1990.
Lägga sig i en lite högtidligare moment då den tyska nationalhymnen ska framföras. Nu är flaggan ända uppe och en varm, fin oktobervind smeker den tyska flaggan och till och med mångubben ler och lyser över detta unika, märkliga Berlin.
Det är en glädje utan lika. Och nu får vi höra den tyska nationalsången. Här är Göran Forsberg och Stella Benavansson i Nationalistatyskvällen.
Vi hörde Kjell Albin Abrahamsson och Göran Skånsberg rapportera från Berlin i natt vid midnatt. Och på flera håll i det forna DDR förekom dock i natt sammanstötningar mellan högerextremister och polis. Bråk förekom i Magdeburg, Schwerin och i Leipzig, där den fredliga revolutionen i DDR för övrigt inleddes. Och vår utsända befann sig i Leipzig, där firandet började med fest och fyrverkeri vid tolvslaget.
Torget är fullt av människor. De hjälper att återförena Tyskland med jubel. Det har brakat loss. Folk korkar upp champagneflaskor och tyska flaggor i den röda, gula, svarta färgerna fladdrar över tolvtalet. En bil med en klase av ungdomar klängande på flaket kör just in på torget. En ung man står längst fram och sträcker den tyska flaggan högt upp i luften.
Ich bin für die Einheit, gibt's gar keine Frage. Für ein Ding, dass wir mit unseren Brüdern und Schwestern gemeinsam wieder leben werden. Aber, was das
ist, dass sie munter sind. Trots arbetslöshet och penningbekymmer ser jag för återföreningen, säger en medelålders man bland åskådarna. Nu kan alla tyskar leva som bröder och systrar igen. Men glöm inte bort, säger en kvinna bredvid, att vi ändå levt i 40 år i landet DDR. Och det kan man inte sudda bort över en natt. Östtyskarna kommer säkert att föra med sig mycket nytt in i den tyska förbundsrepubliken som bör bevaras. Bland annat den östtyska kulturen. Runt omkring dundrar och blixtrar det av fyrverkerier och smällare. Tysklands återförening firas med floder av champagne, öl och vin. Men plötsligt halvspringer dubbla led av maskerade ungdomar in på torget. Högerextremisterna, viskar en kvinna förfärat. Många lämnar snabbt torget och drar sig ned i de skyddande tvärgatorna. De maskerade gör några snabba utfall mot folk som står i närheten och försvinner springande ner mot nästa torg.
Ja, man, för solchen Menschen. Die sind dumm, aber dann auch so gefährlich. Und sie wissen gar nicht, die machen nur Station alles, was gut und schön war.
Vi vet inte vilka de är, men vi är rädda för dem, säger en kvinna. Folkpolisens olivgröna bilar dyker upp med tjutande sirener. Unga män i hjälmar med visir, beväpnade med batonger och armerade sköldar hoppar ur.
Efter några minuter kastas några nu demaskerade ungdomar hårdhänt upp i lastbilarna. Hundar med munkorgiga skäller och folkmassan applåderar. Detta är troligen den allra första gången den östtyska folkpolisen fått applåder av sina landsmän. En man med champagneglas går förbi och tittar förvånat på scenen. I Leipzig stod för nästan exakt ett år sedan östtyska demonstranter öga mot öga med beväpnad folkpolis och militär. Men vapnen användes inte den gången och det blev avgörande för den fredliga revolutionen i DDR. Kerstin Brostrand i Leipzig.
Sent igår kväll, bara några timmar före enandet, överlämnade Östtysklands riksåklagare den störtade kommunistledaren Erich Honeckers och andra före detta kommunistledares personakter till rättsmyndigheterna i Västtyskland. Myndigheterna ska nu besluta om eventuellt åtal. Och det västtyska flygbolaget Lufthansa kunde igår för första gången sedan 1945 flyga till Västberlin. Under de senaste fyra decennierna har endast flygbolag från de fyra allierade segrarmakterna, Frankrike, Storbritannien, USA och Sovjetunionen, fått flyga till Västberlin.